det for vår bror som skal stille seg fram, at Herren skal gi han ord. Vi takker deg, Jesus, for ny dag, ny nåde. Og vi takker deg også, Herre, for så høy som himmelen er over jorden, er din miskunnhet mektig over dem som frykter deg. Takk for ditt ord som er levende. Skal du gi din tjener i formiddag både styrke, kraft, innsikt? Han skal få lov til å tale ditt ord med stor frimodighet. Takk at ditt ord, det står fast. Takk at dette folket har du en plan med, Isas folk, og takk for menigheten. Ja, Herre, du elsker din menighet. Du gav ditt liv for den. Og så ber vi, Herre, om at du vil senke syn lavt ned over oss i denne formiddagsstund, og så vil du selv dekke bord. Styrk vår bror, både til ånd og sjel og legem. Amen.
Amen.
Vær så god og sitt. Gud sin deg.
Ja, Guds fred og god morgen. Herrens stor verk. Og nå har jeg fått tildelt av to av Herrens stor verk, nemlig Israel og Guds menighet. Det er veldige ting. Gud, vår skaper og oppretthalder, han har gjennom slektas historie foretatt valg, utvalg av folk, personer, land, en by. Altså alt dette har han gjort for at han skal bruke det i sin frelsesplan. Gud er frelsens Gud, og han setter inn tiltak for at hans frelsesplan skal slå igjennom. Slik også med det som vi skal ta for oss i formiddag. Der er vel, har vært og er vel fortsatt delte meninger om Gud fortsatt har to slags folk, to folkegrupper, to eiendomsfolk. Og så vet jeg at det skjedde noe dramatisk på rundt 300 etter Kristus. Særlig var det en som heter Eusebius. Han var født i 260 etter Kristus, og han fikk det for seg at nå var det slutt med Guds jordiske eiendomsfolk i Israel. Nå var alle løfter til dette folket, det var overført til det nye folket, nemlig Guds menighet, det nye eiendomsfolket. Og Augustin, han fylte på senere. Han forsterket det, kan du si, og vår egen Martin Luther, han var ikke noe bedre, tvert imot. At nå var det bare ett folk Gud hadde å ta seg av, og alle løfter som var gitt i Bibelen, også det gamle, det var overført til det nye folket, nemlig Guds himmelske eiendomsfolk, altså Guds menighet. Jeg vil sitere Mulanna, eller flere av alle vers, og jeg vil sitere to vers for dere. Det ene det finner du i 1. Peters brev, i det andre kapittel, og vers 9. Men det er ei utvalg ett, et kongelig presteskap, et heilagt folk, et folk til eiendom. Altså et eiendomsfolk. Og hvem er dette folket som her er omtalt? Jo, det er alle de som har tatt imot Jesus Kristus som sin frelser, lever i livssamfunnet med han, og har Guds ande som pant i sitt hjerte, uansett etnisk bakgrunn, uansett kirkesamfunn, organisasjon. Alle som lever i livssamfunnet med Jesus, de hører til dette folket her, det himmelske eiendomsfolk. Og jeg håper at alle her er med der. At du er med i dette folket. Det er mitt folk. Det er ikke noe feilfritt folk, men det er Guds folk. Så kan vi lese i 5. Mosebok, i kapitel 7, vers 6 där. För ett heilagt folk är du för Herren en Gud. Deg har han valt ut mellan alla folk på jorda för att du ska vara hans egendomsfolk. Det är inte det himmelske. Det är det jordiska egendomsfolk. Det är Guds jordiska paktsfolk. Det är Abrahams, Isak och Jakobs sin efterkommare. Alltså Israel, Guds jordiska paktsfolk. Som vi sa så är inte det alla som är eniga i att Gud fortsatt har två folk. Jag huskar för en tid sedan så skrev jag något i Dagen om detta. Och då var det en teolog som svarte mig. Han sa det slik, jag måtte inte skriva far med sån separationsteologi. Jag måtte inte skilja det som Gud hade sammanföjt, skrev han. Och det är väldigt långt från mig att skilja det som Gud har sammanföjt, det gör det inte. Men du, Gud har orden på detta. Om det är förvirring bland människor så har Gud orden på det. Gud har fortsatt två folk. Och den är med i hans frälsesplan och hans, också hans omsorg och välsignelse. Det ena det är av jordisk karaktär. Det andra av himmelsk karaktär. Ett jordisk paktsfolk och ett himmelsk paktsfolk. Nu ska jag inte komma in på paktene för det ska han John Roger ta sig av senare idag. Men du, bägge dessa folka, de har varit gjenstand för en utvälging. Och för att ta det första, Israel första, så vet oss, så, jag las oss också här då i femte Mosebok 7, att deg har Herren, din Gud, valgt ut mellan alla folk på jorda. Du, varför valde Gud sig ut ett eget jordiskt egendomsfolk? Har du tänkt över det? När han fick så mycket bry med det folket. Han kallade det för ett harnacka folk faktiskt. Det var inte något lätt folk för Gud att ha med i det. Men likväl, han valde ut det folket. Varför det? Det är säkert många svar på det, men du ska få tre korta svar med mig. För det ene, när Gud kom till släkta vid inkarnation, där Guds en son vart född in i vår släkt, så skedde det genom det judiska folk. Det var en judisk tenåringsmöj som vart mor till Jesus. Alltså han brukte detta folket som ett mottagarapparat, kan du säga, för att ge sig frälse till världen. Därför brukte han detta folket. Därför valde han ut detta folket. För det andra, för att jämfö och för att ge mat och vägledning till sitt folk genom en vundervanslig världen, så gav Gud sitt levande ord. Materialiserat i en bok som vi har mellan oss. Det är en bok som man Rune förkynte så gott om igår. När Gud skulle ge sitt ord till världen så brukte han det judiska folk. Av Bibeln sina 40 skriftvittne var 39 jöda. Bara legen Lukas var inte jöda, ellers var han jöda allesammen. Och därför skriver också Paulus i Romarbrevet 3, kvar förmun har då jöden mycket på alla måter, först och främst det att Guds ord vart där betrydd. Och det är riktigt som Ben Gurion sa en gång, vi är boka sitt folk, sa han. Riktigt det. Du finns ju ett folk i världen som har haft en slik pietetfölelse för Guds ord som det judiska folk i Gamla testamentet. Alltså han valgte ut detta folket för att ge oss sitt levande ord, Guds ord. Det tredje tänkte på, Gud skall en gång, för han rullar i samma dinne världen som ett klesplagg, och skapar ny himmel och ny jord, så skall Jesus Kristus som den suveräne herre, konge och domare stiger in på världsarenan. Där han ska genomföra sin rättfärdighet i din världen. Då, säger Guds ord, då ska han ta i bruk detta folket på en egen måte igen. I det tusenårige fredsrike som ska komma, så ska detta folket ha en framträdande ställning, kan du säga. Då ska det ske att tio hedningar ska gripa tak i kjorten till en jöd och säga: vi vill gå med dere, för vi ser Gud med dere. Alltså, Gud är inte färdig med detta folket. Han har också valgt dig ut för att han ska bruka dig i en senare fas, kan du säga, i sin frälsesplan för släkta. Men vad då med det himmelska egendomsfolk? Har Gud utvalgt det? Ja, det står så starkt i Efesierbrevet 1. För i han har han valt oss ut för grundvolden till vära vart lagt. Alltså en utvälgelse för världens grundvåld var lagt. Jag huskar en min ungdom, det är jag stund sedan nu då. Men då hade oss var en väldigt känd bibellärare som heter Adolf Bjerkren. Och jag huskar han sa det en gång slik att när det gällt Paulus sina brev, så var Romarbrevet det djupaste och Efesierbrevet det högste. Och så hällde han bibeltime med utsyn ifrån Efesierbrevets tinde, som han sa. Och du, detta är en av Efesierbrevets sin tinde. För i han har han valt oss ut för världens grundvåld vart lagt. Du som tror på Jesus Kristus här idag, du var med i en utvälgelse som skedde för allt var skapt. Du var med i den utvälgelsen. Väldigt stort att tänka på, inte sant? Men jag såg att Gud, han hade en mening med att välja ut Israel. Men vad slags mening hade Gud med utvälgelsen av det himmelska egendomsfolk? Har du tänkt på det? Hur förvaltar han ut menigheten? Hvis du blir med till i första Mosebok 2, så är det något fint att finna här. Och hvis du är åndlig inställd, så förstår du poängen. Där kan vi läsa om att Gud hade ordnat förhållet mellan Adam och det skapte så långt. Adam hade gett namn till dyr och fåglar och all skapning sån. Men så står det i vers 20. Men för sig själv fann människa inga medhjälp som var hans like. Ingen medhjälp som var hans like. Du, det kan se ut som att det var något ofullständigt så långt i skaparverket. Och här finns ett mysterium som skedde i Kristus. Och ska ställa ett spörsmål. Jag ställer det med ett spörsmålstegn. Var Kristus och var Guds son ensam i evigheten? Var det något som manglade? Han var omgitt av faderns gudomliga kärlighet. Han hade legioner av änglar runt sig. Men älskade han änglarna? Älskade han änglarna? Det ser ut som att det var något som manglade. Och det ger Gud oss här då ett bild på genom det som skedde mellan Adam och Eva. Och ska läsa om att Gud Han ordnar saker för Adam. Men du har gjort inte det slik som när han skapade Adam. Gud kunde suveränt ta en mollklump och skapa en kvinna för Adam. Han gjorde inte det. Han tog något av Adam. Han la i sömn på Adam. Och där tog han ett sidbein och skapte en kvinna för honom. En kvinna som han kunde ha omsorg med, för älska, dela samfund med. Han fick ej som var hans like. Och du, detta förkynner för mig de djupa sanningar. Kolleis det stora mysterium och det djupa åndliga organiska förhåll, kan du säga, mellan Kristus och menigheten. Gud, Kristus, måtte avge något. Adam somnade, Kristus dödde. Och i sin död så skapte han en kvinna, en menighet, ett folk som han ska gläs över genom den tidlös evighet. Alltså, Gud skapte, valgte ut menigheten för att ge sin son en brud. En brud som han ska få älska och fryda sig över genom den tidlös evighet. Du som tror på Jesus Kristus, du är med i detta folke, i dina bruderskaren som man ska frydas över i all evighet. Därför valgte Gud ut menigheten. Och det skedde genom Kristus, hans död och hans uppståndelse för oss som oss nyligen har feirat i påsk. En kvar släkt har sin stamfar. Abraham, han är stamfar för det jordiske paksfolket, Guds paksfolk jordiske. Men kvar med det himmelske. Alla människor, enten de är frälst eller ufrälst, de stammar från Adam. Men, och det kan se ut som att när det gäller den sidan av människan så har det varit, du kan säga, vällucka. Materiellt, intellektuellt. Du kan läsa i Daniel 12, i vers 4, att det står att i den sista tid så ska kunskapen bli stor bland människan. Och sannligen det slått till. Det är nästan inte gränser för vad människor intellektuellt och tekniskt kan finna ut idag. Kunskapen stor. Den sio, den har virkat, kan du säga. Men i förhåll till sin skapare gick det galt. Och så måtte Gud ordna en ny stamfar. Och Korintabrevet säger att kallar det för den det andra människa, eller den sista Adam, står det. Den sista, där är inte någon andra Adam. Det är inte någon fler Adam. Den sista Adam. Och detta som Gud då rejste upp, kan du säga, i Kristus. Han var inte bara en ny stamfar för oss, men han var också huvud för sin lekam, står det. Vi lämnar på hans lekam, menigheten. Så kan oss finna flera väldigt intressanta och jag vill säga åndliga, uppbyggliga likheter mellan dessa två, Abraham och Kristus. Jag vet inte om du tänkte över det. Där är så många ting som Gud på en måte lyfter framför mig. av välsignelse när de får se sammanhängen också mellan dessa två personerna. För det första, bägge var av Gud bett om att dra bort från sitt land och sitt fars hus. Abraham han drog ut ifrån Ur i Kaldea. Kristus han drog ut från det himmelske fars hus och till ei syndig jord. Som det står i Filippenser brevet 2 att han gav avkall och tog in tjänarskapna på sig. Han gav inte avkall på sin guddom som enkelte säger. Men han gav avkall på platsen vid faderns högra hand. Och så kom han till en syndig jord. Och kan du tänka dig för en påkännelse för Gud, ren och rättfärdig, och stiga in i en syndig världen. Och det är inte rart att Jesus han sa en gång, hur länge ska ni tåla oss? Men han var villig. Abraham var villig. Kristus var villig till att förlata farshuset. För det andra, de var bägge boende i samma land. I ett land som Gud har utvalt. Och som Gud äg. Jag tänkte på det som står i Josua 22. Där kan oss läsa om att när Israel kom hem från Egypt så var det 2-3 stammar som stoppade på östsidan av elva. Det var Ruben, Gad och halve Manasse. Och det gick inte så gott för dig. Jag ska inte komma in på det. Men det som vi märker med det är att Josua säger, när det inte likte sig där, inte det gick så gott, så säger han, kom över till det landet som Gud äger, sa han. Alltså, landet Israel, det gamla Jödland, är ett land som Gud äger. Och det är inte rart också idag att folk och nationer prövar att skilja folk och landet. Det är inte rart. För det är Gud som äger bägge delar. Och det hör samman. Kom över till det landet som Gud äger. Alltså, både Abraham och Kristus, de bodde i det samma landet. Så kan du läsa i första Mosebok 12, dessa tre första verser. Och hvis du läser dessa tre verser i första Mosebok 12, så mitt i tanke så vill du se att det här är gitt 20 löfte. 20 löfte till Abraham. Och det var ett 7-tal, det går igen, inte sant, i Bibeln. Det är Guds tal. Mellan annat så säger Gud med Abraham, jag vill ge dig till ett stort folk. Ja, på trots av att folk och nationer genom tiden har slaktat ner miljonvis av det judiska folk. Kanske 8-9 miljoner. Ting som har varit sett in för att detta folk inte skulle överleva. Du kan tänka på korsfararna. Du kan tänka på den spanska inkvisitionen på 1400-talet. Ryska pogromer. I 1905, då Sovjet tappade kriget mot Japan, så fick judarna skulden. Och 100 000 har varit nedslagta. Du har Hitlers ändliga lösning, 6 miljoner, därav 1,5 miljoner barn. Jag är säkert 8-9 miljoner har blivit nedslagta av detta folket. Likväl så är det idag cirka 5 miljoner judar i världen. Det har blivit ett stort folk. Det har det. Men du, kvar då med det himmelske egendomsfolk? det er uthelgende. Åpenbaringsboka 7-9 står det at Johannes så en stor skare som ingen kunne telle. Og det er bare en del av det. I dag går Guds rike fram med stormsteg i verden. Jeg las i en bok at jeg regner med at 65 000 mennesker blir frelst hver dag i verden i dag. Det er bare i Vesten, det er etter kristentid. Andre verdensdeler, der går Guds rike fram med stormsteg. Du, det skal bli et uthelgende folk, som Kristus en dag skal presentere for far sin der hjemme og sier, her er de som du gitt meg. Da de legioner av engler skal lovsynge lammet og bruda der hjemme. Et stort folk, og det skal bli større. Så sier Gud med Abraham, jeg vil velsigne deg, og i deg skal alle etter velsignes. Velsigninga gjennom Abraham, den er også blitt oss til del. Du kan lese i Romerbrevet 11, mulig i vers 17, at der står det at ville oljekvister, som er du og er da, ble innpotet i det rette oljetreet, og så står det, og fikk og får del i rota si sevje. Altså, oss må som Guds folk, kristne, erkjenne våre jødiske røtter. Frelsa kjem fra jødene, sa Jesus. Oss har fått en velsignelse gjennom Abraham. Men du, der er også en annen velsigning. Og tilbake til Efeserbrevet 1, så står det at i vers 3 at han har velsignet oss med all åndelig velsigning i himmelen i Kristus Jesus. All åndelig velsigning. Du er ikke det mer igjen da. Men jeg merker meg det som står i åpenbaringsboka. I kapittel 5, vers 13, Johannes fikk se, han som set på trona og lammet, hører velsigninga og æra og prisen og styrken til i all evig. Høyre velsigninga til. Det ser ut for meg som at der er en velsigning som Kristus enda ikke har fordelt, kan du sige. Som er gjemt for oss i himlen. All åndelig velsigning i himlen i Kristus Jesus. Ja, du, det er nok stort å tro på Jesus. Der er en framtid, en velsignelse som man skal få del i også i det evige. Så sier Gud med Abraham, jeg vil gi navnet ditt stort. Ja, Abrahams navn kommer nok aldri til å bli glemt. Men det er et navn som overstråler alle andre. Og hvorfor det, du? Jo, fordi at slekta si frelse og evige håp er knytt til det navnet. Du skal kalle han Jesus, for han skal frelse sitt folk ifra syndene deres, sa engelen med Maria. Du, i 2000 år har dette navnet blitt lovprisa blant Guds folk. Salme 72, vers 17, sier det slik, hans navn skal vare til evig tid. Så lenge sola skin, skal hans namn skyte friske skot. Og i vers 19, hans herlige namn være lovet til evig tid. Du, der er millioner på millioner av mennesker som har gått ut av dette livet med navnet Jesus på sine lepper. Hans navn skal bli til evig tid. Abrahams sitt navn, det ble stort. Men navnet til, du kan si, vår nye stamfar Kristus, det overstår alt. Det der oss blir frelst. Det er ikke frelst i noe annet, sier Peter i Apostlene 4, enn i Jesu navnet. Hvis du løfter blikket da fram til avslutningen for disse to folka, Guds jordiske paksfolk og Guds himmelske paksfolk, så sier Skriften oss noe. Det første som skal skje når Gud på nytt griper inn i slekta, i menneskeslekta, det er at Jesus Kristus som brudgom stiger ned i skya og henter hjem gevinsten fra Golgata. Det er det vi venter på i dag. Det står tydelig i 1. Tess 4 og 1. Korinterbrevet 15 og mange plasser at Kristus skal komme ned i skya, og de døde i Kristus skal først oppstå, og skal de sammen med deg som lever rykkes til skyet opp i lufta for å møte Herren. Det er det vi venter på. Det første som skal skje. Men når det er skjedd, og der er bryllup i himlen, så skal Antikrist personifisere seg og inngå en pakt med Guds jordiske paksfolk. Den pakta, den skal rakne. De skal se at de er blitt lurt og bryte pakta, og da skal det settes inn en trengsel som det aldri har vært her på jord før. Og der vil Guds jordiske paksfolk Israel komme i en særlig stilling. Dette er ikke alle som liker, ble det sagt. Jeg husker jeg var i Israel. Jeg var med en gruppe fra andre miljøer enn oss som er samlet her. Og jeg ble utfordret til å si noe, og jeg sa noe om dette om Jakobs trengsel, som Zakarias 12 og 14 sier mye om. Og jeg ble avvist. Jeg måtte ikke komme og snakke om mer om trengsel for Israel. De var kommet hjem nå for å bli i fred. Jeg skulle ønske det hadde rett. Men du, ordet sier noe annet. De skal inn i en ny trengsel. Men det står mer. Når det er som på det verste, så skal Kristus, ikke som brudgom, men som konge, stige inn. Og da har han med seg dronninga si. Da er du med. Du som tok imot han her på jord. Du er med. Herren i himlen fylte han på hvite hester, står det i Åpenbaringsboka 19. Englehæren og brudehæren. Da skal han berge sitt jordiske folk, sine brødre til kjøtet. Ikke bare berge deg, men han skal frelse deg, sier Romerbrevet 11. Du, Gud har styringa. Gud har orden på det. Og så tenkte jeg, hvis vi løfter blikket fram mot da alt skal bli nytt, da Gud skal skape en ny himmel og en ny jord, da det nye Jerusalem skal stige ned, er da Israel glemt? En del sier det. Jeg tror ikke det. For hvis du leser i Åpenbaringsboka 21, så står det at på det nye Jerusalem så er det 12 porter. Og de 12 portene bærer navnet på de 12 ættene i Israel. Så Israel skal heller ikke glemmes i den evige verden. Og du kan lese mer om det i Ezekiel 48 og i Jesaja 66, vers 20, står det også om dette. Så din utvelgelsen av Israel og av menigheten, det skal ikke komme bort, heller ikke når Gud foretar en ny skapelse, en ny himmel og en ny jord. Der alt det andre borte. Da skal likevel disse to folka ha sitt merke, også Israel. Gud, han er i orden på dette, vi er sikre på det. Jeg har et råd til deg. Les din Bibel. Du har en påstand. Den tida som vi nå går inn i, den kristne som da ikke kjenner sin Bibel, det vil bli som en båt uten ror. For nå vil mer og mer bibeloppløsende teologi velte inn over oss. Åndskreftene, de vil bryte inn over Guds folk, og den som da ikke kjenner sin Bibel, de vil komme på drift. Vær sikker på det. Så bli en leser. Og du skal bli bevart. Amen.